lyssnar på Brädspela emellan. En podd och ett samtal om samtidens brädspel, hobbyn och allt där omkring. Stort som smått. Vi är Joakim Hjulström och Fredrik Talberg och vi önskar dig varmt välkommen till dagens samtal, oss Brädspela emellan. Välkommen tillbaks, kära lyssnare. Vår sommarledighet är över och våra röster strömmar återigen ut i cyberrymden. Jag känner mig lite ringrostig här framför mikrofonen. Hur är din dagsform, Fredrik?
Ja, men det är väl totalt haveri här borta, skulle jag säga. Nej då, jag har haft lite jobb med att rusta upp studion igen, om man säger så, under sommaren. Då, så att sakerna fungerar lite bättre den här gången.
Ja, härligt. Ja. Hur skulle du säga att din sommar har varit då? Nu när vi liksom, hur länge har vi varit borta? Är det 2 månader?
Ja, jag ska se. Juni var sista avsnittet vi gjorde för säsong 1. Och sen så var vi lite lediga. Och nu är det september.
Så vad har du hunnit med över sommaren då? Kanske då kopplat till brädspel.
Ja, men primärt var jag sjuk första delen av min semester faktiskt. Lite tråkigt. Och sen så har jag en katt här hemma som också blev lite dålig. Jag fick spendera lite extra tid med henne då med lite medicinering och sånt där. Så att, det har varit full rulle med bara tråkigheter helt enkelt.
Ouch.
Men om vi ska prata brädspel då? Jo, men jag har spelat en hel del faktiskt. Jag har spelat en hel del Air Land and Sea på din rekommendation.
Ah, ett
spel som vi tycker är väldigt bra om då och så. Men sen så har vi också dykt ner i några nya spel också, vilket har varit superkul. Så att vissa har vi spelat mer än andra och sådär. Och ett av dem heter så mycket som Clank, a Deck Building Adventure var inte riktigt vad jag skulle säga. A Deck Building Adventure. Och det här är ju ett spel som har flygit förbi mig flera gånger och jag ser att det skrivs om det och det här är ju ett jättekänt lekbyggarspel helt enkelt. Men jäklar vad roligt det är. Och kortdelen är väl liksom det drivande i spelet, men det handlar om att man ska ner i en gruva, liksom en katakomb, och plocka på sig en massa skatter och poäng och så vidare. Och sen är det lite spelarna som styr när spelet avslutas, för när en börjar röra sig upp från den här katakomben så måste man liksom haka på, för annars blir man för evigt begravd där nere. Så att det här är superkul. Jag trodde verkligen inte att det skulle funka bra när jag hade läst reglerna, men vi har haft så jäkla roligt med det här och köpte till och med, hör och häpna, 2 expansioner då, som är 2 andra typer av gruvor eller katakomber man går ner i. Det är något Indiana Jones-tema typ på ena kartan och sådär. Så att det, ja.
Visst finns den här i någon sån här legacy eller kampanjversion också?
Ja, precis. Jag har faktiskt sneglat på den. Vi kände så här, är det något legacy-spel vi ska prova så kanske det är just Clank. Men jag har hört lite blandade åsikter om det, men jag tror att det är en varm kandidat, i alla fall för vår del, för att prova ett legacy-spel.
Ja.
Själv då? Vad har hänt? Hur var sommaren?
Jo då, den har varit bra. Men när det gäller brädspel så känner jag nästan att min sommar har definierats mer av spelen jag inte har spelat än spelen jag har spelat.
Ja, okej.
Okay. jag hade förhoppning om att få till en lite större spelgrupp här under sommaren. Så därför så införskaffade jag ett spel som jag sneglat på jättelänge. Men som också har den här begränsningen att man måste vara minst 5 spelare för att kunna spela det.
Mm.
Och det är Secret Hitler heter det här spelet.
Mm.
Och det är något sån här liksom där någon är en bedragare. De flesta är demokrater, några är fascister och så någon är ända då är Hitler. Och det går väl ut på för demokraternas del att försöka liksom ta reda på vem som är Hitler och se till att han inte blir vald till ledare för landet. Eller att fascisterna lyckas driva igenom allt för många fascistiska lagar. Medan man själv då försöker driva igenom sina demokratiska lagar. Så det är en sån här hidden traitor-spel som jag sett fram emot länge. Men tyvärr, så den 5:e spelaren uteblev. Så den har stått liksom och kollat på mig hela sommaren och liksom nästan lite retfullt sneglat på mig. Liksom, du kommer aldrig kunna spela mig.
Men det krävs alltså att man är minst 5 personer?
Yes, minst 5. Och det gör sig som allra bäst på ännu fler till och med, som jag har förstått det.
Ja, okej. Okay. Letar du frenetiskt efter den här femte spelaren just nu, eller hur, vad är status?
Status just nu är att jag får faktiskt funderat lite på om man ska ge sig på någon sån här online-implementation av det, för det finns flera sidor på nätet där man kan spela det här spelet. Man kanske ska prova på något sånt istället.
Mm.
Det känns som man har större chans att få till det i alla fall.
Ja.
Även om det inte blir, det blir ju inte samma sak när man inte samlar sånt ut bord.
Nej, såklart. Ett annat spel som vi spelade heter så mycket som Great Plains, och det här var en superöverraskning. Det här är designat bland annat av, jag tror han heter Trevor Benjamin, som har designat Undaunted och War Chest.
Mm-hmm.
Och det här är ett litet spel, tar 15 minuter att spela, och det är ett modulärt bräde då, där det handlar om att egentligen ta över områden, och sättningen är väl liksom, man befinner sig i stenåldern, och ja, varje spelare, det är ju för två personer då, representerar liksom ett påhittat, vad ska man säga, djur typ. En spelar någon orm och den andra spelar en räv. Men det här är superfestligt, och det är verkligen, ja, det är lite schacklikt helt enkelt, men varenda drag man gör är liksom avgörande på något sätt, så att det är spännande från början till slut, och ja, med tanke på det lilla formatet och den korta speltiden så är det så jäkla mycket spel i den här lådan, så att det är verkligen, ja, en av mina varmaste rekommendationer från sommaren, så kolla in Great Plains om ni inte har gjort det. Det här är tyvärr, tror jag, ett spel som kommer flyga under radarn och inte få så mycket uppmärksamhet, men ja, det borde få det.
Mm-hmm. Lite schacklikt är lite, det har jag beskrivit hans andra spel som också, framförallt War Chest då, så det är kanske hans lilla genre
det. Ja, men det känns som det. Det är liksom, ja, det är mycket interaktion, och det är vassa armbågar liksom. Om man vill ha den typen av spelupplevelse så kolla in hans spel i övrigt liksom också.
Ja, intressant.
Mm.
Jag har ju faktiskt spelat på ett spel. Det är inte bara att jag inte har spelat, utan jag har till och med spelat ett spel som jag fullkomligt, som jag blev helt kär i, liksom, det här är mitt spel. Tyvärr så delades inte den känslan av min sambo, så det, gissningsvis så kommer jag få spela det här spelet väldigt sällan. Men i alla fall, det är Verdun 1916 Steel Inferno,
mm,
som är designat av en herre som heter Walter Wejdowski. Och utgivet av en Fellowship of Simulations, som är någon nystartad som får just ge ut det här spelet ifrån Frankrike, om jag förstått rätt. Och även med ganska tjusig grafik i det här spelet, både på omslaget men framförallt på korten i spelet, av två herrar, om jag förstått rätt, som heter Sebastian Brunell och Jacques Tardy. Och det här spelet då, det är ju ett krigsspel. Helt enkelt. Och det handlar då om slaget i Verdun under första världskriget. Och alltså i kontext av krigsspel så är det ganska enkelt. Det är väl inte det allra enklaste nedbantade, men inte det allra mest komplexa. Eller det är kanske någonstans i någon sorts mellannivå när det gäller komplexitet på krigsspel, som brukar vara ganska komplexa. Och det är träblock i det här spelet som representerar soldater, ganska anonyma träblock. I många krigsspel till exempel så har man liksom specifika enheter som har sin speciella lilla representation på det här brädet. Men i det här slaget som skulle inte det funka speciellt bra, för de roterade väldigt mycket soldater i det här slaget, så det skulle bli väldigt mycket olika trupper att hålla reda på. Så man har anonyma träblock istället som bara representerar infanteri. Och jag blev fullkomligt kär i det här spelet, men min sambo gillade inte alls det, och det är väl för lite för mycket simulation av själva slaget för hennes del, än att det är kanske ett mer brädspel som hon är van vid.
Ja, men vad kul, just backa bandet är lite, illustrationer, det är ju samma person som illustrerade spelet The Grizzled. Han fransmannen där.
Ja.
Är väldigt speciell stil, ja.
Och korten, det glömde jag säga, men det här är ett kortdrivet krigsspel. Så det handlar ju mycket om de här korten som man kollar på hela tiden. Så man spelar antingen för att utföra någon sorts händelse som står på dem, eller för att bara liksom braka loss med artilleriet på sin fiende.
Men du pratar lite kring komplexitet och så. Liksom, är det närmare Memoir 44, eller är det närmare den tyngre skolan?
Ja, men Jag vill nog placera någonstans däremellan. Så om man har smakat på de lite lättare introduktionerna till krigsspel så skulle det här kanske kunna vara ett bra nästa steg att ta.
Jag vet inte om jag vågar det, men det ser ju väldigt tjusigt. Jag vågar inte gå på dina krigsrekommendationer längre. Nej då, skämt åsido. Ja, ah, kul. Cascadia, ett annat spel vi har spelat. Det var en Kickstarter som vi inte backade, men köpte den på lokal brädspelsbutik då. Och det här spelet har jämförts lite med Calico. Det släppte av samma utgivare som släppte Calico också. Men designen Kevin Russ som designade Calico har inte varit involverad vad jag vet officiellt. Det är möjligt att han har varit in och petat, men det finns vissa likheter. Man kan säga att Cascadia, det är ett brickläggarspel, men man ska också bygga upp olika typer av, ja, vad ska man säga, mönster, kedjor av de här djuren beroende på vad det är för typ av djur. Och så här, om man säger att Calico, det är lite mer klaustrofobiskt. Där liksom bygger man in sig själv hela tiden och till slut så finns det bara dåliga placeringar kvar och man har sönder saker för sig själv. Medans Cascadia, det öppnar upp fler alternativ längs med resan. Det är klart att det finns vissa liksom mer ångestladdade beslut också, men jag skulle säga att det är ett mycket öppnare spel. Och Cascadia är ju då en del i USA som representerar liksom ett stort område med natur och berg och så det är ju naturtema, men jag skulle säga att det är ett väldigt trevligt, mysigt spel så, men det är inte som Great Plains med de här vassa armbågarna och så, men väldigt trevligt och mysigt, så jag tror, gillar man Calico så kanske man inte gillar det här, för att det är lite mer öppet, så jag tycker ändå att de tar inte ut varandra. Men det finns vissa likheter, skulle jag säga.
Mm-hmm. Ja, det här är det också ett lite mindre spel, eller?
Ja, men precis. Om vi pratar storleksmässigt på bordet och så tar det inte jättemycket plats. Så det är lite kort då, som visar då de här olika mönstren och kedjorna som du ska bygga med de här olika djuren för att kunna få poäng. Då. Och djuren då representeras på runda trämarkörer. Och då är det liksom printat då på de här runda träbrickorna, de olika djuren. Så det tyckte jag också var ett trevligt inslag, komponentmässigt, och det liksom osar kvalitet i hela den här lådan. Och det är ju alltid välkomnat.
Okej, trevligt. Har du något annat spel som du känner att du vill lyfta från sommaren? För min del, jag har ju spelat en del andra, men inget nytt så direkt, och Verdun är väl den enda som jag liksom direkt blev kär i, så jag har väl inte mer att liksom rekommendera här eller prata om. Har du något mer att fylla på listan?
Ja, vi spelar spel också som heter Fossilis, som jag minns det rätt. Som handlar om utgrävningar av dinosauriefossiler och ben och så. Och det finns ett moment i det här spelet som, ja, det är en plastlåda egentligen. Så fördelar man olika små plastkomponenter som ska föreställa ben då från dinosaurier. Och du har en meeple som du går runt med på olika brickor som läggs över den här plastlådan. Men det känns som en gimmick hela grejen. Och det är ett set collection-spel där du ska göra den här utgrävningen och samla på olika typer av benbitar för att sen uppfylla krav på kort då, som representeras av dinosaurier. Och sen så rent tematiskt så när du är klar med en dinosaurie så typ säljer du det skelettet vidare till ett museum, mer eller mindre. Men ja, det var lite basic sådär. Jag blev inte jättefrälst. Jag tror att det var temat framförallt här som lockade in mig kanske till en början. Men ja, det har inte kommit till bordet igen tyvärr. Vi har spelat det en gång.
Ja, så har vår sommar varit.
Ja, det blev inte roligare än så.
Ja, men ganska kul. Jag hade väldigt kul med Verdun till exempel. Ja. Och även de andra brädspelen. Isle of Cats till exempel, som jag pratade om innan sommaren, har gått varm hela sommaren. Det har fungerat suveränt med kanske med folk som normalt sett inte spelar brädspel.
Jag blir ju jättenyfiken såklart, i och med att det här är ett spel och kanske rent mekaniskt som inte hör till din vardag och natur i vanliga fall. Så att om du säger att du tycker att det är kul, då blir ju jag kanske ännu mer sugen på att testa det. Men det verkar bra och det har ju fått väldigt bra kritik. Så att det verkar ligga bland toppen på de här brickläggarspelen i alla fall.
Ja, men det rekommenderar jag i alla fall. Men det har jag redan gjort i tidigare avsnitt, så det var ingen nyhet.
Ja, men det är bra. Man kan påminna folk också.
Men sen så har vi också den, vi har ju den här hösten och vintern framför oss nu.
Mörkret och eländet och trevliga brädspelskvällar inomhus.
Ja, exakt. Så att, för att inte liksom försvinna helt i mörkret här, så kanske vi kan... har du någonting som du liksom ser fram emot nu till hösten som liksom för in lite ljus i mörkret?
Ja, nej men helt klart. Det är lite oklart om de här spelen faktiskt kommer släppas i höst. För att jag tycker ibland att de här datumen spelen kommer kan skilja sig beroende på när de olika länderna tar in spelen och så. Och ja, ibland så ja, kommer de ju mycket senare också, något år senare. Så att det går inte helt att förlita sig, tycker jag, på de här datumen och vad som står på Board Game Geek och så vidare. Men mitt första spel som jag tänker på, det är ju Ra av Rainer Knizia, nytrycket av det här spelet. Jag har spelat det själv en gång och jag var helt såld. Det är en fantastisk aktionsmekanik i det här, och det finns ett litet push och lack element, men det är på ett sätt som Rainer gör. Det blir väldigt... Ja, dynamiken i spelet är helt fantastiskt. Men jag tror att det först skulle släppas i Korea, om jag inte minns helt fel. Så jag hoppas liksom att det kommer till den tyska marknaden och sen förhoppningsvis även anländer på svensk mark också.
Mm-hmm.
Och det här är ju en klassiker från Rainer Knizia, så att det... Ja, ta chansen när den kommer, verkligen.
Om den kommer.
Om den kommer, precis.
Ja. Hur kommer det sig att det är Korea som är först ut? Det
var... Jag vet faktiskt inte, och jag tror att de, om de kallar det för typ deluxe-versionen, de har liksom förändrat lite utseendet till spelet, illustrationerna och sen komponenterna är lite annorlunda, så att jag vet inte om de kommer göra samma typ av tryck och om det kommer se och ja, innehålla samma saker som det här släppet de gjorde i Korea då. Men jag vet inte. Det finns väl en marknad och ett behov där kanske. Eller så ja, är det ett bra land att testa nytrycket. Jag vet inte. Jag sitter här och bara chansar mig fram nu. Ja, det visar sig.
Ja.
Själv då?
Ja, jag har ju ganska ont om sån här lite mindre spel. Men ett av dem som har gått väldigt varma hemma, det är ju The Crew, Quest for Planet 9. Vilket är ett litet kortspel där man ska ta ett stick och vinna. Och det finns kanske 50 olika uppdrag där man då ska försöka klara ut lite olika utmaningar under spelets gång. Och det är ett samarbetsspel då. Med en liten twist då, att man får inte prata med varandra liksom under spelets gång. Man har en liten token som man kan kommunicera väldigt enkla grejer med. Liksom, om det här är mitt högsta kort eller lägsta. Men that's it. Liksom, annars får man inte prata med varandra. Vilket gör det ganska kul. Man får lära sig liksom, försöka känna av och läsa av sina medspelare och försöka liksom, dra slutsatser kring vad de sitter på för kort för att då gemensamt kunna klara av de här uppdragen. Och det har jag spelat väldigt mycket. Och då nu så har det då äntligen kommit en uppföljare på den som då heter The Crew Mission Deep Sea. Och i grunden så är det väl samma spel rent mekaniskt i grunden. Det är ett lite annat tema. Istället för att vara i rymden så är man då under liksom på havets botten, antar jag. Och så har de även ändrat lite hur de här olika uppdragen eller utmaningarna ska gå till under spelets gång, hur de liksom definieras och hur man ska klara dem. Men i grunden så är det väl samma spel, men lite tweakat, lite strömlinjeformat, förmodligen lite förbättrat. Och det ser jag fram emot jättemycket.
Det känns som att det där har verkligen gått hem hos dig och hos din familj också, eller hur?
Ja, framförallt hos mina föräldrar. Det brukar inte vara svårt att övertala dem att spela det.
Ja, vad roligt. En annan titel som jag tänker på också, som jag vet inte om det här är släppt ännu, men det heter Furnace. Det har inte kommit till svenska butiker, vad jag vet i alla fall. Och det är ett auktionsspel också, så att jag är lite osäker på hur det här kommer fungera på två spelare. Om auktionsmekaniken är implementerad på ett sätt som fungerar okej på två, så kommer jag fortfarande vara intresserad såklart. Men jag vet inte, jag får lite så här brass-känsla när jag tittar på det. För det är industri, det är en torr herre i liksom hög hatt på framsidan och ja, utspelas under 1800-talet. Och det är lite kortdrivet och så med aktion och så vidare. Så att det verkar kul, det ser kul ut. Och ja, jag vet inte så mycket mer om det. Jag bara har det på min radar. Så jag ser fram emot när det kommer. Ja, man kanske kan läsa någon recension eller två så innan man gör inköpet. Men ja, det är tematiskt, mekaniskt så verkar det intressant i alla fall.
Okej, okay. Ja, du fångade ju mitt intresse när du sa att det påminner om Brass. Så då kände jag att det här måste jag också spana in nu. För det var okänt för mig.
Ja, jag skulle nog inte säga kanske att det påminner om Brass rent mekaniskt. Men liksom hela sättningen och tematiken. Så det finns något lite rått och murrigt där i alla fall.
Ja. Jag har en annan som jag ser fram emot som jag har, den har jag försökt få tag på i, det känns som i 2 år nu, men när den funnits i butiken så har det alltid varit i väldigt små upplagor, så den har varit väldigt svår att få tag på. Men det är i alla fall Atlantis Rising Second Edition.
Mm.
Som, det är också ett samarbetsspel, precis som The Crew, och det var så länge sedan den här fastnade på min rad att jag nästan glömt bort vad just det som var så intressant med det här. Men överlag så spelar vi ju mycket samarbetsspel. Och så där, det är typ av spel som fungerar väldigt bra här. Och man ska, i det här spelet så ska man väl helt enkelt, man ska rädda liksom de som bor på Atlantis innan den sjunker. Det är väl själva temat i det hela. Och det här ser jag fram emot. Just för att i 2 år har jag försökt tag på den och nu ser det äntligen ut som att den finns faktiskt i ganska bra tillgång i affärerna, så den ska jag gå ut och skaffa.
Ja, men kul. Jag själv blev nyfiken på det här spelet när du pratade om det tidigare. Jag kollade in det. Jag gillade liksom hur man rent visuellt vänder på de här olika delarna av ön så att det är liksom ön hela tiden översvämmas. Det tycker jag var en läcker detalj.
Ja.
Ett annat spel jag kollat in heter, ja, du får ursäkta uttalet här nu, men Cocopelli. Jättefestligt namn. Det har säkert någon bra koppling till själva tematiken då. Men det här är designat av Stefan Feld och det här är ett spel som verkar vara lite annorlunda jämfört med hans klassiska poängsallader, eller vad vi nu ska kalla dem. Det är ett kortdrivet spel. Återigen, jag vet inte jättemycket av det, men jag har sett någon video där det spelades och jag föll för några bitar i spelet. Det kändes väldigt icke-Stefan Feld och det kanske det som gjorde mig ännu mer intresserad. Så antingen blir det väl en jätteflopp eller så blir det helt hysteriskt bra. Men jag tycker att det är kul när designers också vågar prova på någonting annat, om så är nu fallet. Det är möjligt att det finns inslag som verkligen känns Stefan Feld, men ja, det känns som att man har frångått lite av den här klassiska europoängsallads upplägget helt enkelt.
Mm-hmm. Spännande. Vad sa du detta? Säg det igen.
Cocopelli med Cocopelli.
Tack. Ja, ett annat spel som är på min radar, det är ett spel som jag redan har på hyllan här, men det ska komma en liten uppdatering till det via Kickstarter, som förhoppningsvis levereras någon gång i år. Och det är Hannibal och Hamilcar. Och då ska de komma med något som de kallar för en Golden Geek Edition till den, om jag kommer ihåg rätt. Vilket är, de har uppdaterat vissa komponenter tror jag, men framförallt så har de skrivit om regelboken till den. Vilket också är anledningen till att jag inte spelat det här nu, för att jag blev totalt omotiverad med att lära mig reglerna när jag vet om att det kommer nya och bättre regler. Så den har stått och väntat lite på hyllan, men förhoppningsvis då så snart ska jag få loss den här. Och det här är någon sorts krigsspel som utspelar sig när Hannibal har invaderat romarriket och vad det här är lite. Och den här vann faktiskt ett pris för Golden Geek Best Wargame 2018. Så det är båda gott. Men så är det ju också då, det här är ett krigsspel. Vilket också anledningen till att jag har bunkat upp den här listan innan med lite samarbetsspel. För jag brukar mjuka upp min sambo lite med samarbetsspel och få en lite positivt in till brädspel. Och sen så smäller man till med ett sånt här krigsspel och bara sänker motivationen igen. Så jobbar jag lite.
Okej, men då är frågan, vad börjar ni med? Är det samarbetsspel ni kör först eller plåstrar ni om varandra med, vad heter det, Rising Atlantis? Atlantis Rising.
Ja, nu har vi precis kört Verdun och jag känner att hennes motivation till brädspel är på bottennivå. Så vi får smyga in några sådana samarbetsspel. Till exempel Atlantis Rising, den borde ju komma till bordet väldigt snart känner jag.
Ja, men det låter som en väl uttänkt strategi här i alla fall.
Jajamän, uträknat in i minsta detalj.
Ja. Jag har ett annat litet spel här som heter Creature Comforts, som är, ja, vad ska man säga, det här är ju supergulligull, myspys, deluxe, ja, 150 miljoner procent ungefär. Nej, men det här är ett dice drafting spel. Jag tror att det finns ett worker placement inslag också, men rent tematiskt så spelar man små djur i en liten by i skogen, och så ska man liksom bunkra upp inför hösten. Det ska kokas te, det ska stickas sockor och så vidare. Men alltså, jag vet inte, det här ser så mysigt ut att det nästan blir komiskt. Jag kan inte sluta låta bli att titta på det. Men jag tror att det här kommer vara... Ja, jag vet inte. Jag tror inte att det riktar sig kanske till yngre barn, men det är någonstans där det funkar kanske för yngre spelare, men också vuxna. Så att jag vet inte. Det är någonting, det finns en mysfaktor där som jag bara vill åt och prova. Det är för övrigt de som har gett ut det här Fossili som jag snackade om, det här spelet med utgrävningar av dinosaurier. Så att, och det var, gick jag väl inte i taket över kanske så. Så att det är möjligt att jag kommer ha samma svala betyg då för det här, men jag vill prova det.
Ja, och då får jag chansen till revansch också.
Ja, men verkligen. Man måste ju ge folk en andra chans helt enkelt.
Ja, visst.
Ja. Sen vet jag att om det är samma designer i och för sig, men ja, det känns som att de har en viss stil på sina spel de släpper och sådär, så att det, ja.
Jag tänkte runda av min lista här med en Kickstarter som ska levereras nu i september. Så det borde väl börja bli dags för den där uppdateringen som säger att nej, men vi blir 3-6 månader senare. Men det är i alla fall Carnegie som är någon sorts, det är ett ganska stort spel. Worker placement tror jag är en stor mekanik i det hela. Men även flörtar väl även lite med 18XX tror jag. Lite i alla fall på tematisk nivå. Och den är designad av Xavier George. Jag känner igen det namnet, men jag kan inte placera några spel, men det kommer jag säkert få smäll på fingrarna för att jag inte kan. Men, den ser jag fram emot. Ganska stort, mycket spelarinteraktion har jag för mig, vilket gjorde att jag backade den, och ja, men den ska bli kul att få till bordet också.
Men vad sa du, det fanns vissa flörtar med 18XX, men det är ett euro.
Exakt, jag tror det är en euro som flörtar lite med 18XX. Om jag minns rätt så finns det en liten sån här aktiemekanik där man kan utveckla sitt företag och bygga lite tåg och sånt. Lite som 18XX, men det är väl mestadels på en tematisk nivå. I grunden så är det är väl en euro.
Det låter ju helt mysigt.
Ja, vi får se.
Ja. Ja, men du ska väl också ta avrunda här då. Och det spelet som jag också har skrivit upp här, det är Horrified American Monsters. Oh. Nu finns det idag ett Horrified som jag vet, jajamän, att du tycker väldigt mycket om. Och det är väl lite, det finns väl vissa pandemic-vibbar i det här spelet, eller hur?
Ja, båda är ju samarbetsspel, så ja, visst.
Okej, det kriteriet räckte. Nej, men varför jag fick upp ögonen för det här, känns som jag pratar otroligt mycket tematik här nu, men monstren i det här spelet, för tidigare var de här klassiska Frankensteins monster, varulv, va, och så vidare.
Yep.
Och nu är det mer såna här mytomsbundna cryptids, alltså typ Sasquatch och Mothman och allt vad de nu heter. Djur som, ja, och monster som folk tror på men som inte är vetenskapligt bevisade. Men jag vet inte, jag tycker det finns något charmigt och kul med det. Och även hur de här monsterna betedde sig på brädet tycker jag också var intressant. Så att, ja, det ser jag jättemycket fram emot. Det kommer jag garanterat köpa, och det tror jag kommer i höst. De här spelen har ju en förmåga faktiskt att dyka upp kring alla helgorna eller Halloween då.
Det hade ju varit bra timing för det.
Ja, men jag tror
onekligen.
Det.
Mm. Det är lite ovanligt att ni kollar på just samarbetsspel då faktiskt.
Ja, ibland så får jag lite feeling och känner att ja, men det här kanske ändå kan vara någonting. Men ja, det är möjligt att vi gör oss av med det direkt sen efteråt, jag vet inte.
Ja, men det här är något spel som jag också kommer prova. Jag är lite besviken på att det är ett eget spel. istället för en expansion till det befintliga. Och de verkar inte vara riktigt kompatibla, så man kan inte liksom mixa monsterna från de båda spelen, om jag förstått det rätt. Det är jag väl lite besviken på, men kommer säkert skaffa den då.
Ja, men kul. Låter lovande.
Ja, det låter som att vi har en fullpackad höst framför oss och vinter.
Ja, men verkligen. Och jag satt och tänkte innan vi skulle spela in här idag, liksom hur många spel vi spelade i våras fram till sommaren som man aldrig hann prata om ens en gång. Så att det känns som att vi har en bra backlog med spel vi faktiskt kan snacka om senare också. Men ja, det bara fortsätter ju hagla in nya roliga spännande titlar som man vill undersöka. Så att det, ja, vi får se vad som får plats helt enkelt i säsong 2. Men det här var väl en bra mjukstart.
Ja, jag känner lite av den här ringrosten försvann väl.
Ja, och kul att se dig igen.
Ja, detsamma Fredrik.
Men hörni, varmt välkomna alla som har lyssnat. Nu drar vi igång säsong 2.
Ja.
Så hörs vi om en vecka.
Vi hörs, ha det bra.
Ha det bra.